Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Det har under en begränsad tid bytt namn. Nu heter det Brittas valdagsrum. För dig som inte vet vem du ska lägga din röst på i vårat val den 9 september så kan de här samtalen kanske bli till hjälp. Jag och Robert Eriksson, pastor i Betlehemkyrkan, träffar våra 8 partiledare under Vårgårda möte i Tångahallen nu i augusti månad. De här samtalen lägger vi ut som podden Brittas valdagsrum. Så där kan du lyssna och bilda dig en uppfattning, höra lite vad de olika partiledarna tycker i vissa frågor och få med dig det in i dina grubblerier om vem får din röst den 9 september. Tack för att du lyssnar. Håll till godo.
Jag heter Sofia och är 13 år. Min fråga är, hur kan man göra så att samhället blir tryggare? För ibland, när jag är ute på kvällen och det är mörkt, känner jag mig otrygg.
Det här var en fråga som en har ställt i Ekumenia, som är en del av organisationen i Ekumenia-kyrkan. Vad tror du, Robert? Är det här en fråga om otrohet som kom upp ikväll när vi träffade Annie Lööf?
Det kommer bli en av många spännande frågor. Det känns ju speciellt att stå här så här första kvällen, eller hur?
Verkligen.
Vilka är vi då? Jo, vi har Britta Hermansson här. Evangelist, pastor inom Ekumenia-kyrkan. Och jag heter Robert Eriksson och är föreståndare i Betlehemkyrkan i Göteborg, och tillsammans får vi den stora glädjen att få alldeles snart samtala med Centerpartiets Annie Lööf. Det är vi glada för.
Tack. Välkommen, Annie. Vi ska ha haft en skärm här som du såg, Sofia. Det var en av våra scouter som ställde en fråga om otrygghet. Att Sofia, 13 år, som säger att det är tufft att gå ut på kvällarna för att det är otryggt. Mm. Och vi kommer återkomma till den frågan. Bara repetera den för dig. Du ska ha fått den där. Men det handlar lite om otryggheten som många unga tjejer känner. Du, välkommen tillbaka, får jag säga.
Tack så mycket. Det är fantastiskt att vara här, tycker jag. Jag sa innan när jag mötte media här att det är faktiskt en unik plats som vi partiledare får möjligheten att vara på, att inför så många människor och på en mötesplats som civilsamhället och det civila engagemanget bygger upp får möjligheten att samtala om värderingar och politik. Det är faktiskt unikt och det är kul att vara tillbaka.
Jätteroligt att ha det här. Du har haft en otroligt intensiv dag, har jag lagt märke till. Jag kom lite på eftermiddagen och såg att du var i full fart och har varit där. Kan inte du berätta bara Hur har den här dagen sett ut för dig?
Jag tycker faktiskt att den var rätt lugn jämfört med många andra dagar. Men för jag har haft... dels har jag inlett valspurtens första partiledarutfrågning för min del. Så jag var med en timme i direktsändning i P4 Extra och valde att göra den härifrån, Vårgårda. Sedan så har jag träffat Göteborgsposten för deras stora partiledarintervju som kommer här om någon vecka. Jag har blivit intervjuad av P4 Sjuhärad och sen har jag träffat de lokala centerpartisterna här i bygden. De är många. Och sen har jag försökt smita undan och förbereda morgondagen. För det är sånt man också måste göra emellanåt. Jag är ute nu på en 3-dagars turné. Igår var jag i Norrbotten. Idag är jag här i Västsverige och imorgon så åker jag vidare till Småland, till Jönköping och till Eksjö. Så att vi är på språng, men det är kul.
Men var startar du din dag?
Dagen idag startade jag hemma i Nacka och jag lämnade min dotter på förskolan. Försökte först kämpa henne upp från sängen och övertyga henne om att det var bra att stiga upp. Och sen försökte jag övertyga henne om att det var bra att ta av sig pyjamasen och ta på sig kläder. Och sen så försökte jag övertyga henne om att det här med gröt är faktiskt rätt bra att börja med. det är ibland tuffare att förhandla med henne än att förhandla med alliansen, ska jag säga. Men jag lyckades och hon kom till förskolan med kläder och lite mat i magen.
Det känns ju som en bra start då på den här intensiva valsprutan.
Absolut.
Med den övertygelsen där. Du, det stod så fint sammanfattat presentationen inför att du skulle komma hit på dig. Det stod så här i en av våra tidningar. Annie Lööf är utbildad jurist med examen från Lunds universitet. Har suttit i riksdagen sedan 2006. Valdes till ledare för Centern hösten 2011 vid 28 års ålder. Hon är riksdagsledamot och var närings- och regionsminister mellan 29 september 2011 och 3 oktober 2014. Uppväxt i byn Maramö utanför Värnamo, bor idag i Nacka. Jag tänkte, jag tog den direkt.
Ja, den stämde. Liksom
så. Ja, det gör den, va? Ja. Det gör den. Du, hur ser den familj ut som väntar på dig där hemma när du ibland landar hemma i Nacka?
Jag landar faktiskt så ofta jag bara kan i Nacka, helst varje dag. Och det är min man, Carl-Johan, och som är något år äldre än mig. Som också är uppvuxen i Värnamo, precis som jag, fast i en annan by på landet utanför Värnamo. Och vi träffades för 10 år sedan. Vi har varit gifta i 7 år. Han är ingenjör och jobbar på Scania i Södertälje. För när jag blev partiledare så valde vi att flytta upp till närmare Stockholm för att få en vardag och ett familjeliv tillsammans. Innan dess så pendlade vi och hade ett liksom, distans att jag åkte upp till Stockholm några dagar och sen åkte jag hem. Men för att få ett fungerande familjeliv och få en vardag med familjen så har det varit fantastiskt att bo så nära jobbet. Och Esther då, hon fyller 3 dagen efter valdagen.
Oj, 10:e. Ja,
så att då ska det firas och hon ser fram emot paket då, som hon säger då på småländska, tårta.
Ja, det är den i mars, vet du. Jag har skrivit en liten så här fusk ifall att du inte skulle komma ihåg det. Vem, vad din man heter och vad din dotter heter. Jag tänkte en sån här intensiv dag kanske det har släppt lite. Du, det är mycket som händer på 4 år. Men också om man tänker 7 år som då är som partiledare för Centern så är du inne på ditt 7:e år. Det kallar vi ibland inom kyrkan för jubelåret. Det är en biblisk term. Det är också lite spännande att det 7:e året har jag lagt märke till i ett arbete så är det ofta då man tar ut en ny kurs. Man tänker lite, ska jag fortsätta med detta? När jag möter pastorer som jag ofta gör i samtal så är det lite, ska jag flytta? Ska jag byta församling? Ska jag fortsätta här? Och i många andra yrken så är det 7:e året lite speciellt. Kan också vara ett sabbatsår, men det är det ju inte för dig då.
Men det är det för mig, ska jag säga.
Är det
det? Här, det är inte sabbat så såklart. Men att ta ut en ny kurs. Ja. För att jag vet ju inte vad jag ska göra den 10 september.
Du ska ha födelsedag också.
Jag ska fira Esther som fyller år. Men det är också det som är tjusningen. Men också det spännande med politiken. Att jag får ett förtroende. Att leda Centerpartiet. För det har jag med 2 år i taget. Men att vara riksdagsledamot med 4 år i taget. Och det är ju faktiskt väljarna som bestämmer vilket stöd som mitt parti har efter valdagen. Och det är det som avgör om vilka arbetsuppgifter jag ska ha de kommande 4 åren. Så det är också en sorts nystart för mig.
Ja. Du, det finns någonting som jag ganska snabbt bara skulle säga. Ifall att du behöver ett extra knäck igen. Du har haft det en gång. Hur gör man en cortado? Vet du det? En cortado.
Ja, det är ju... kaffe.
Yes, bra början.
Och så här kaffeshots med, är det en liten droppe mjölk?
Ja.
Eller?
En espresso med en liten skuret heter det, lite fint.
Just det,
en liten. Du har jobbat som barista en gång.
Ja, men det var ingen som beställde det i London faktiskt.
Nej, okej.
Det var snabba cappuccinos där.
Okej. Okay. Du, vad har du för, har du en kaffemaskin hemma?
Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har en Mocca Master för att jag gillar bryggkaffe.
Ja, jag bara frågar åt en kompis. Ja. Jag skulle vilja prata lite om företagsamhet och jag skulle vilja att du skulle uttrycka för mig vad som kännetecknar Centern. Och då har jag en liten bild som jag tänkt på jättelänge sen när jag tänkte ikväll ska jag träffa Annie Lööf. Det ringde en kompis till mig som fick en stringhylla. Och det var någon som hade grävt fram en i ett garage typ. Och så frågade hon mig, vet du om detta är en kopia eller ett original? Och då blev jag lite ställd. Jag gillar sådana stringhyllor. Så då började jag kolla på det. Vad är det som skiljer en kopia från ett original? Och då finns det en detalj som Nisse Stringing och hans hustru Kajsa kom på. De vann en tävling. Och det blev stringhylla 1949 typ. Och det blev en sån där jättepopulär bokhylla. Det som var detaljen som gjorde att man kunde känna igen en original från kopian, det var ett gångjärn. Litet rörligt gångjärn på ena sidan som gjorde att man direkt kan se.
Måste jag ju hem och kolla det här.
Har du en stringhylla hemma? Ja, måste du kolla det. För det ska vara lite rörligt så här. Och den lilla detaljen gör att man direkt kan se detta originalet som har följt genom hela. Nu vill jag då att du så kort, men bara så här i början, säger hur känner man igen centern, originalet, i en ganska rörig politisk värld och en del av alliansen? Vi håller på att möblera, tänker hur i all sin dag ska det bli? Vad är centerns gångjärn? Det lilla detaljen som jag direkt kan säga, detta är centern.
Vi är jordnära. Vi står stadigt när andra förflyttar sig. Vi står för vad vi säger. Vi står upp för medmänsklighet och människovärde. Vi tror på hela landet, att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Vi tror på små företagsmöjligheter, på civilsamhällets engagemang och på miljö och klimat. Det är liksom det som är kittet och stommen för Centerpartiet. Och det kan man känna igen om man hör mig i P4 Extra eller om man ser mig när jag handlar mat på ICA, så värnar jag de småskaliga närproducerade livsmedlen. Man känner igen det när man lyssnar till kommunalrådet här i Vårgårda där man ser landsbygdsutveckling och småföretagande. Det där är den gröna tråden i Centerpartiet. Småföretagande, landsbygdsutveckling, miljö och klimat, tron på människan. Den här gillar jag. Hopp för framtiden.
Så du direkt när du kom in där.
För vi har ju, vi pågår en värderingskamp i västvärlden också här i Sverige. Där väldigt många vill måla i svarta färger. Där man vill använda människors rädsla och oro och fortsätta att berätta hur dåligt allt är i Sverige. Och jag står för ett helt annat ledarskap. Jag står för hoppet. Jag vill stå för framtidstro. Jag vill vända oro till hopp. Och jag vill prata just framåt och framtid. Så att det där är också en väldigt bra sammanfattning för det som jag tycker är viktigt. Mm.
Då är ju klart att följdfrågan. För mig är ju den direkta följdfrågan då. Hur? Alltså det är ju stora frågor idag som jag skulle vilja att vi pratar om. En av de frågorna är ju klimatet. Mm. Att ni pratar ju mycket om tillväxt. Jag undrar, kan tillväxt och klimat gå hand i hand som det ser ut idag? Kan vi fortsätta ha en tillväxt och samtidigt se denna stora oron som har blivit så påtaglig nu den sista tiden? Att klimatet verkligen är hotat. Går det att förena?
Ja, det är ju varandras förutsättning skulle jag vilja säga. Och låt mig förklara det, för att en del tycker att det är provocerande. Ska vi få fram ny energi som ersätter kärnkraft, som ersätter kolkraft, då måste vi ha forskare och entreprenörer som ser till att vi har ny energi. Som ser till att forska fram det bästa, hur man kan utvinna bioenergi, hur man kan få fram solenergi och vindenergi. Ska vi se till att ha klimatsmarta livsmedel och kunna äta detta, då måste vi ha företagare på landsbygden som har muskler och ekonomi att kunna producera det. Ska vi, som jag har föreslagit, ta bort utsläpp från atmosfären för att klara detta, inte bara minska dem utan ta bort dem, ja då krävs det företag som använder sig av den här tekniken, som investerar i den för att få fram nästa generations miljöteknik. Så att det har blivit lite olyckligt tycker jag när man säger att tillväxt och miljö är varandras motsatser. Det är ju varandras förutsättning skulle jag vilja säga.
Vad tror du det beror på att man kan känna så? Att det blir motsatserna? Vad kommer det sig av tror du?
Jag tror egentligen att det bottnas i en fördomsbild av vad företag och tillväxt är. Jag tror att när man tänker tillväxt så ser jag många stora skorstenar som pumpar ut koldioxidutsläpp. Man ser avgaser, man ser stora sopberg av konsumtion. Men det man glömmer, det är ju den företagsamhet som gör den gröna omställningen möjlig och som vi behöver. I söndags när jag var ledig så rensade jag min garderob. Det behöver man göra ibland med mitt klädinköp i jobbet. Men istället för att göra mig av med det så är det ju en del av en cirkulär ekonomi där saker går till hjälpsändningar. Andra läggs ut på plattformar som drivs av företag för att sälja det vidare. Alltså den här cirkulära ekonomin är ju en väldigt viktig del av den nya hållbara ekonomin som växer fram. Men det måste vi bli duktigare på att beskriva.
Det har den ju varit en tid och vi är ju ganska många som är en del av det. Jag kanske är pessimistisk när jag säger, men är vi inte förbi det? Kan vi prata hållbarhet idag? Är inte egentligen hotet större?
Hotet är jättestort och jag tror att framförallt landets skogsägare och landets bönder verkligen har känt kniven mot strupen denna sommaren. För den extrema torka som vi har sett den här sommaren har ju verkligen gjort att dels behöver vi gå in från politiskt håll med krisstöd och sådant. Jag tänker inte utveckla det här, men ni vet vad vi har gått fram med för att se till att underlätta både för skogsägare och bekämpa skogsbränder och landets bönder. Men jag tror att väldigt många av oss andra också känner en väckarklocka. Mm. Att det där med miljö och klimat som några partier har pratat om länge, det där är ju ganska viktigt. Vi behöver ju se till att göra vår del av hur vi reser, hur vi konsumerar, hur vi ställer om. Och för mig då som har varit engagerad i miljö- och klimatfrågor så länge. Det var ju det som avgjorde att jag engagerade mig och sen också blev centerpartist.
Var det gångjärnet?
Det var gångjärnet. Det var ju det som avgjorde att jag valde just Centerpartiet och inget annat parti. Så var det just miljö- och klimatpolitiken som en del av möjligheten att kunna leva i hela landet. Att se den förnybara kraft som finns runt om i landet och att använda oss av den. Och jag är ju hoppfull. Mm. Alltså jag vägrar sätta mig i ett hörn och tänka att nu är det kört. Och jag vägrar också att vänja mig vid extremväder. Det vill säga de översvämningar, stormar eller extrem torka som kan vara. Utan nu måste vi agera och vi måste vara handlingskraftiga. Vi måste förhandla och se till både i Sverige och i världen att faktiskt bromsa den här temperaturökningen som sker. Då måste alla dra sitt strå till stacken. Sverige ligger långt fram. Mm. Så vi måste få andra länder att göra sitt, men vi kan också bli mycket bättre.
Mm. Jag skulle vilja få fortsätta in i det som har med tillväxt att göra och kanske också det som är välfärd. Mm. Vi pratar ju mycket om välfärd i politiken och man hör det hela tiden. Och det kan man fundera lite, vad är välfärd? Vad är det att få, vad betyder det att vi får det bättre? Vad betyder det för resten av världen? Ibland kan man tänka att vi bara ökar vår tillväxt hela tiden. Vi får det bättre och bättre medan en stor del av världen mår ganska dåligt. Svälter, vi får snart klimatflyktingar.
Fast det där stämmer ju inte. Alltså hur många av er har läst Hans Roslings böcker och bok som har kommit nu? Ja, ganska många.
Några som
hur många har lyssnat på Hans Rosling under tiden han levde? Väldigt många. Alltså, han var ju besjälad av att förklara att världen har aldrig mått så bra som den gör idag. Så många människor som lyfts från världsfattigdom och som har det bättre än vad man hade för 20-25 år sedan. Det är fortfarande människor som lever i misär och de måste vi hjälpa. Men världen har ändå blivit bättre och Sverige tillhör ett av de allra bästa länderna i världen sett till en rad olika faktorer. Det får vi inte glömma bort. När väldigt många politiska krafter vill måla världen i svart så är Sverige en fantastisk plats att leva på. Även om vi har våra fläckar som vi behöver jobba med och våra problem. Men jag skulle säga, just när vi kommer till välfärd så är det ju, det är väldigt subjektivt vad det är. Men om man tittar utifrån ett politiskt perspektiv så är ju välfärd, skola, vård och omsorg. Mm. Att vi har en trygg sådan, en bra skola, en nära vård, en bra omsorg. Och att den finns så nära människor som möjligt så att man känner att man kan påverka. För någon annan kan ju välfärd vara att ha ett jobb att gå till. En tredje kan känna att välfärd är egentligen välstånd. Hur bra man har det. Hur rikt ett land är i form av mänskliga kontakter eller ekonomi i plånboken. Och jag vill ju att vi ska sträva åt ett högre välstånd i hela världen men också här i Sverige. Men man kan göra det på ett sätt så att man styr in din grön omställning. att minska miljöförstöring och gynna det som är bra för miljön och klimatet.
Jag tänker också, när vi pratar om välstånd och i välfärden, välståndet att förbättra, så finns ju också frågan om integration och så många människor som behöver komma till vårt land. Du var ju själv en av dem som verkligen gick emot flera av dina kollegor i de andra allianspartierna att för de här 9000 som skulle få asyl, få förlängt. Och vad var det som gjorde att du bara kände att här går vi en egen väg? Här hänger vi med regeringens förslag.
Ja, det var ju synen på människan, medmänsklighet, men också att när enskilda människor hamnar i kläm på grund av byråkrati och myndighetstrassel, då ska ju inte den enskilda personen straffas av detta, utan då måste man få en förnyad chans till prövning. Vi har ju varit ett parti som har stått upp när den nuvarande regeringen har gjort kraftiga åtstramningar under den här mandatperioden, där vi har sagt att men nu räcker det. Barn måste kunna få återse sin mamma och pappa. Vi måste se till att vi har särskilt och synnerligen ömmande omständigheter kvar i lagstiftningen. Det hade ju möjliggjort för de här ungdomarna att kunna stanna, till exempel. Vi måste ha kortare handläggningstider så att man, de skälen man kommer med till Sverige ska man ju bli prövad på, så man inte hinner passera myndighetsåldern, till exempel, för att det tar flera år. Och där har vi ju lagt ett antal konkreta förslag, och just i det här fallet med de här så kallade 9000 ensamkommande, så var det en svår fråga, för att jag tyckte att regeringen hade lagt ett märkligt förslag. Man hade ju konstruerat det här förslaget utifrån en gymnasielag istället för att göra det på ett enkelt sätt genom att återinföra det de själva avskaffat, nämligen särskilt ömmande omständigheter. Men man valde den här märkliga konstruktionen som nu då har blivit turbulent här under sommaren, och det finns en rättsprocess kring den.
Var ligger det någonstans nu?
Nu inväntar ju regeringen, låt som jag är regeringsrepresentant här, men regeringen då inväntar ju Migrationsöverdomstolen. Den kommer komma i höst. Hur man ska använda och tolka den här lagen.
Vad tänker du själv som gick i bräschen och sa här behöver vi förändra i vad som har hänt nu?
Jag är bedrövad för att de unga personerna som vi tände ett hopp för återigen känner förtvivlan. Och det var det som jag sa under hela det här halvåret den här frågan har varit uppe. Att vi måste välja en modell som fungerar juridiskt. Och på den här presskonferensen där jag beskrev att Centerpartiet kommer släppa igenom den här, vi kommer inte stoppa den här lagen, så sa jag att, jag är ju också jurist, jag sa det att den här är slarvigt framtagen, den är illa formulerad. Men valet står mellan att stoppa den eller att släppa igenom den. Och då väljer Centerpartiet att släppa igenom den, för de medmänskliga konsekvenserna skulle bli alldeles för stora om vi stoppade denna. Men jag... Men jag sa också det, för jag har ju träffat väldigt många av de här, och väldigt många centerpartister har ju varit familjehem. Jag kommer ju från en... Min hembygd är Jönköpings län, där många öppnat sina hem för dessa ensamkommande. Jag sa också att är det någonting som skär i hjärtat, så är det att dessa personer som mår väldigt psykiskt dåligt ska pendla mellan förtvivlan och hopp. Och när vi gick fram på den här pressträffen och sa att vi släpper igenom den, så fick jag så oerhört berörande mejl från socialsekreterare, från lärare och rektorer, där de såg hoppet tändas hos de här ungdomarna igen. Deras möjlighet att få stanna. Några av dem hade varit självmordsbenägna. Många av dem hade mått oerhört dåligt. Och när det nu blir den här rättsprocessen igen, när man inte vet vad som gäller, det är klart att det påverkar dessa. Och där känner jag regeringen skulle ha formulerat en lagstiftning som hade varit mer tydlig att kunna tillämpa, inte minst för de här personernas skull.
Jag tänker också i det med de här 9000, så finns det också en, ni driver ju en fråga med jobbet i biljetten in i samhället,
ja,
som en lyckad integration. Och då finns ju det här att de 50000 mest motiverade ska få chansen ut i jobb. Hur går det till?
Mm. I Almedalen så presenterade jag en ny start för Sverige med att man under ett intensivår, alltså ett år, skulle få möjligheten att lära sig svenska och praktisera samtidigt för att snabbare komma i arbete. Vi har alltså tittat på länder som Danmark, som Kanada, som Storbritannien och Tyskland, där man alla arbetar utifrån en mycket snabbare inträdesprocess på den svenska eller på arbetsmarknaden. Där man lär sig språket samtidigt som man praktiserar under asyltiden. I Sverige då får man till exempel inte praktisera under tiden man är asylsökande. Man läser på de allra flesta håll i landet så läser man inte SFI förrän man har fått uppehållstillstånd, och det kan ju ibland ta väldigt lång tid. Vi har alltså människor som sitter och passiviseras när de inte vill något annat än att komma in i det svenska samhället. Och därför så vill ju vi generellt att det ska bli mycket enklare att komma i utbildning och praktik. Men vi sa också att det finns personer som är särskilt motiverade. Det vill säga de som kanske inte bär på trauman. Eller...
Precis, för det är den jag tänker lite. Ja, att det är bra du lyfter det.
Det är därför vi också sa att det är ju generella etableringsinsatser som gäller för alla som kommer hit. Men vi valde också att säga att det finns ju de som är särskilt motiverade, som kanske inte bär på en allt för tung ryggsäck, som också då har viljan och möjligheten att mycket snabbare komma i språk och jobb. Och de vill vi ge chansen till ett sånt här intensivår där man mycket snabbare kommer in i arbete.
För den balansen lite, för man tänker att hur väljer man ut de mest motiverade, starka, och så tänker man den svaga gruppen som kanske är väldigt traumatiserad och som kommer till Sverige med psykisk väldigt, mår väldigt dåligt och inte skulle kunna orka tänka sig att börja jobba. Och det står ju ni också för, medmänskligheten. Detta tycker jag ibland är en svår balans. Hur ska vi sortera i det? Finns det någon modell för det som gör att...
Man måste se helheter och man måste se att det här vi pratade om innan, det var några förslag för en grupp. Men tittar man på hela vår bild, vi har ju en väldigt genomarbetad integrationspolitik som handlar om att se den enskilde som kommer. För ett antal år sedan så presenterade vi då förslag kring förstärkta insatser till psykisk ohälsa, möjligheten till språkinlärning och samhällsorientering redan under asyltiden för alla som kommer hit. Att man inte ska flytta runt i olika kommuner utan att man kommer till ett ställe först. Också i vår drömscenario så är man på ett ställe först med en ganska snabb handläggning, och sedan vet man var man ska bo och integreras, där kommunen har ett ansvar för etableringen. Idag är det ju staten då. De som kan lokalkännedomen och företagsamheten på plats, och då flyttar man kanske till Vårgårda efter ett halvår, och så vet man att här får jag bosätta mig. Då kan man lära sig svenska, barnen kan komma in i skolan, man kan komma i arbete och bygga långsiktigt istället för att efter 1,5 år i etableringsprocessen sen ska flytta vidare någon annanstans och dra upp rötter för att förankra sig någon annanstans. Och det här har varit väldigt hattigt i svensk integrationspolitik, och här behöver vi göra stora förändringar nästa mandatperiod för att skapa trygghet och stadga i processen.
Jag skulle till och säga, det ser vi fram emot. Vi får väl se.
Ja, vi får väl se. För att, nej, men det ska man ju också säga. Ja. Det här är ju Centerpartiets politik. Och it takes 2 or 4 to tango. Alltså man behöver ju kompromissa. Alla partier har ju sin modell. Men vi kommer ju till exempel i Alliansen lägga fram en gemensam reformagenda där vi 4 presenterar vår syn på integrationspolitiken till exempel. Delar har ju redan presenterats. Så att det behövs ju inte bara prat utan också verkstad sen när nästa regering tillträder.
Vi har pratat klimat, vi har pratat integration och vi har lärt oss att göra en cortado. Vi ska snart avsluta vårat. Jag skulle bara vilja fånga Sofia, 13 års otrygghetsfråga. Jag vet att du var väldigt tagen när du en gång läste Katarina Wenstams bok Flickan och skulden om samhällets syn på våldtäkt. Alltså, hur får vi en tryggare samhälle? Kan du bara ge någonting av din egen reflektion på vad den här otryggheten, hur ska vi bota den?
Jag har ju ett väldigt stort personligt engagemang i barns och kvinnors utsatthet och otrygghet. Och det var ju anledningen till att jag valde att utbilda mig till jurist. Och jag har specialinriktning just på utsatta kvinnor och barn och sexualbrott till exempel. Så att det här brinner jag verkligen för som privatperson. Om man läser min bok Sanningens ögonblick så utvecklar jag det och hur jag ser på barn och kvinnors otrygghet och vad vi behöver göra. För det här handlar både om dels konkreta åtgärder så att 13-årig Sofia heter hon det.
Ja.
Ja, Sofia ska känna sig trygg. Det är ju både belysning, det handlar om ökad vuxennärvaro, det handlar om strängare straff, om sexualundervisning i skolan. Det finns hur mycket som helst. Mm. Men det handlar också om värderingar och attityder. Det handlar om att, nu har jag en dotter, men om jag också hade haft en son, att uppfostra honom till att visa respekt för sina tjejkompisar. Och det handlar om ett föräldraansvar och ett vuxenansvar att ha de samtalen hemma. Att ha dem i skolan. Och jag ska säga till Sofia att jag förstår henne. Alltså, när jag växte upp så var det också en fråga av otrygghet. Jag minns inte en gång när jag till exempel var student i Lund som jag cyklade hem själv, utan jag ringde alltid min pappa eller min dåvarande sambo.
Han var väl polis?
Han var polis dessutom. Nej, men att ha en kontakt, och det gjorde jag ju av rädsla, inte bara för mörker utan också för andra krafter. Och jag tror att det är en känsla som väldigt många unga tjejer bär på. Och den måste vi ta på allvar för att skapa trygghet. Och Katarina Wenstams bok då, den handlar ju om riktiga och ruskiga, fruktansvärda sexuella övergrepp. Så att när man läser den så tror man ibland att det är fiktion. Mm. Men det är ju kvinnor som har varit utsatta för detta brutala våld och som utsätts än idag. Och det där behöver vi också se och lyfta och faktiskt synliggöra så att folk förstår, ursäkta uttrycket, vilket helvete en del kvinnor faktiskt lever i.
Det tycker jag man kan få säga. Annie, vi ska fortsätta utfrågningen och vi ska faktiskt göra det med att Robert ska få ta oss vidare.
Ja, jag uppskattar starten på det här samtalet. I den här tonsättningen av Frödings dikt Strövtåg i hembygden så beskrivs ju, ja, det är ju inte Småland, det är Värmlandsskogarnas skönhet. För mig som är en Nässjöbo från början så får det mig att längta hem till skogen. Mm. Kan du känna den här hemlängtan?
Ja, absolut. Och jag är ju hemma ganska ofta. Och hemma för mig är ju, jag har ju förmånen att känna två hem ska jag säga. För sen min dotter kom till världen så definierar jag också mitt Nacka hem som hem. För att det är ju det som är hennes hem. Men innan hon kom så hade jag fortfarande tilltalet att jag ska hem till Småland och hem till Maramö. Det är ju där skogen finns, det är där släkten finns, lugnet och liknande. Och skogen är för mig en väldigt viktig oas. Men så vi har hittat en plats där vi bor utanför Stockholm som också har en ganska närhet till att komma ut i riktig skog också. Det är viktigt.
En viktig sak också för Centerpartiet är att det ska bli enklare att leva och bygga och bo på landsbygden.
Mm.
Och ni säger, nu citerar jag er, landsbygden behöver mer frihet, inte mer pålagor. Och det här låter väldigt bra. Men jag skulle vilja passa på att lägga till en sak som jag saknar. Och det är reformer för ökad gemenskap.
Det finns också, men inte just till det citatet.
Ja, okej. Okay. Men jag fortsätter ändå.
Fortsätt.
Jag är inte lika erfaren, men jag får testa det här lite.
Ja.
För landsbygden har ju historiskt sett verkligen erbjudit gemenskap. Du och jag vet det. Föreningsliv, idrottsklubbar, kyrkor och så. Det är en plats där man tar hand om varann, där man ser varann. Men det här minskar, det måste vi också säga. Civilsamhället minskar gradvis. Hur kan man rent politiskt gynna ett starkare lokalt förankrat civilsamhälle som liksom bygger gemenskap och som också på det viset gör landsbygden än mer attraktiv att bo och leva i? Här finns gemenskap.
Alltså jag är faktiskt inte helt övertygad om att civilsamhället har minskat. Alltså titta på den här sommaren efter skogsbränderna. Jag var uppe i Ljusdals kommun där män och kvinnor samlades för att vara aktiva i Röda Korset eller i olika kyrkor, samlade filtar och tandborstar och resorb och stod och delade ut vatten och mat och gjorde detta på sin fritid och på semestern. Eller ta mitt byalag hemma i byn som har sett till att både vi har fiber i byn, att missionshuset fylls av både idrottsaktiviteter och gökottar. Att det är fotbollskupper för att gynna integrationen i våra förorter som inte drivs av kommunala föreningspengar utan som drivs av till exempel i Linköping i Skäggetorp av två killar i 20-25-årsåldern som gör detta lördagskvällar för att skapa lugn i området. Så att ibland så glömmer vi att se alla de eldsjälar som finns inom idrotten, integrationen, kyrkorna och alla de organisationer som hör till exempel Rädda Barnen eller Röda Korset. Och det arbete de gör helt frivilligt. Och jag skulle vilja säga att samhället då, det är ju så mycket viktigare och så mycket starkare och så mycket större än staten. Och om ibland så ska inte politiker gå in med allt för stora pekpinnar eller liknande. Däremot så ska vi stödja genom pengar kanske, ekonomiska medel. Där har vi till exempel föreslagit integrationsarbetet, pengar till civilsamhället, att kunna anordna föreningsaktiviteter eller praktik eller liknande mentorskap. Det är viktigt att gynna kanske de bygdegårdar som finns runt om i landet, alltså mötesplatser. För det är någonting som är viktigt på landsbygden, att ha just mötesplatser för att samlas. Där kan politiken gå in och stötta upp. Men sen tror jag att människor själva gör mest slag i saken, helt enkelt.
Du målar en vacker bild och jag tänker att så ser ju verkligheten ut för många. Mm. Samtidigt är det ju så att vi har en relativt stark stat och vi har idag framgångsrika stora företag. Och så har vi fria individer, men vad jag kan se, ensamma individer, jag kan känna en oro för vad händer med vårt land den dag staten inte klarar sitt uppdrag och de stora företagen inte går så bra. Och den oron finns hos mig trots den här bilden som du ger, eftersom politiken och även media verkar underskatta civilsamhället. Jag läste i Expressen en osignerad ledare här i början på veckan som liknade kyrkans verksamhet vid ett fritidsintresse och att vuxna människor minsann bör få betala för sina egna hobbies. En sorts syn, en raljant syn på civilsamhällets kraft. Mm. Men du delar inte riktigt den oron?
Jo, eller? Absolut. Men det jag menar är att precis som jag sa när jag pratade med Britta innan, att det är viktigt att se allt det positiva som görs. Sen finns det alltid fläckar och problem som vi behöver jobba med. Det finns en enorm kraft. Det här mötet är ju verkligen ett flaggskepp för civilsamhället. Alla insatser som har gjorts i ljuset av skogsbränderna eller den omsorgsverksamhet kring psykisk ohälsa som har dragits igång kring LRF och bönderna är en viktig del. Alla de insatser som gjorde hösten 2015 när flyktingar kom till Sverige i en stor omfattning. Det där är så starkt. Sen finns det då ensamhet. Och det kan vara föräldrar eller far- och morföräldrar som blir ensamma kvar när livskamraten har gått bort till exempel. Där ser vi verkligen ensamheten. Där man kanske har varit van att vara i den lilla familjen där man plötsligt får mörka höstkvällar och sitter ensam. Där är det viktigt att det finns låga trösklar in i föreningsliv och gemenskap. Där tror jag att det ser olika ut i landet. Där vi absolut tror att vi kan göra vårt både lokalt och nationellt för att stärka upp det. Eller jag tänker kring i våra förorter. Traditionen att vara aktiv i ett föreningsliv är väldigt låg om man kommer från andra länder. Sverige har ju en tradition av föreningsliv och vara aktiv i allt möjligt. Allt från idrott till kör. Men det har man inte i många andra länder. Och då kan det finnas en rädsla för föräldrar att skicka iväg sina barn och ungdomar på sådana verksamheter. Vi behöver bli bättre på att informera om vad man gör på de här aktiviteterna och vad det betyder. Så att det finns mycket kvar att göra för att skapa inkludering såklart.
Du nämnde innan integrationsarbetet som kyrkorna gör. Och jag tror det är så. Alltså, idag så driver i princip alla kyrkor i Sverige något sorts integrationsarbete. Och för övrigt en verksamhet som ger mening åt alla åldrar, alla, ja, över lands och klass, alla gränser man kan tänka sig och så. I England så har jag besökt kyrkor som börjat driva bibliotek, skolor, ungdomsvård med en god värderingsgrund. På grund av att det offentliga helt enkelt inte klarat av att driva verksamheterna vidare. Tror du att sådana lösningar på välfärdens utmaningar skulle kunna vara möjliga även i Sverige?
Vi ser ju det redan idag. Alltså vi har ju tittat på förskoleverksamheten. Var fjärde förskola är driven av en annan aktör än den kommunala. Ibland är det kyrkan som driver förskolan. Ibland är det en friskola som gör det med en privat aktör. Ibland är det kooperativ, alltså föräldrar som har gått samman och driver förskolorna. Vi ser det på vårdcentraler där det har blivit så att de tidiga medarbetarna på en offentligt driven vårdcentral har startat en vårdcentral. Alltså den här möjligheten för andra aktörer än det offentliga att gå in och driva verksamheter då som är skattefinansierade, ska jag säga. För det är ju viktigt att de är någonting som jag skulle vilja se mer av.
Hur gör man det möjligt?
Ja, nu blev det väldigt politiskt då. Men för det första så måste man ju säga nej till de här förslagen som tar bort valfriheten inom välfärden som regeringen har lagt fram och som vi röstade om här i juni i riksdagen. Nu vill ju de ta upp den som en valfråga igen där man ska ta bort möjligheten att välja förskola, äldreomsorg och liknande. Det där är ju dömt att misslyckas, för vi behöver fler aktörer, vi behöver en bättre välfärd. Och makten att välja var man ska gå måste ligga hos den enskilde och inte hos kommunalrådet. Det är den ena delen. Men jag vill också säga det här att för det du berör är också en viktig del av samhällets och statens kärnuppdrag. De får ju inte svika från de allra mest utsatta. Och om det är så att man sviker från kärnuppdraget och andra känner sig tvungna att gå in, då är det fel. Men i Sverige har vi ju en solidariskt finansierad välfärd där olika aktörer, kommunala, kooperativa eller privata, får vara med på samma kriterier och med samma peng. Det där vill jag utveckla mer. Men jag vill inte göra så att staten tar ifrån sin hand eller samhället och sen så blir det någon sorts, det där får ni sköta själva. Då är vi ute på en farlig väg, menar jag.
Du nämnde också ensamhet tidigare som en faktor, som en fara. Och ett skäl till ensamheten idag, tänker jag, är civilsamhället som inte är så stort som många av oss skulle önska att vi såg det. Jag läste att forskning visar att ensamhet är ett större hot mot folkhälsan än rökning idag i Sverige. Jag kan ana ett samband mellan människors isolering och ensamhet och den rädsla som sprider sig i politiken idag, där mer nationalistiska krafter lockar många väljare. Kan du se ett sånt samband mellan ensamhet, utsatthet i Sverige och en sådan?
Det beror på hur man definierar ensamhet. Om jag tar ensamhet först så tror jag snarare att ensamhet har en stor koppling till psykisk ohälsa. För att upplever man att man är själv, ensam, inte har det här nätverket, så leder det ju oftast till stressrelaterade sjukdomar. Och där ser vi att hälften av alla pågående sjukfall beror just på psykisk ohälsa. Där riktigt unga människor, nu pratar vi barn och ungdomar mellan 10 och 20 år, men också äldre, seniorer, drabbas av psykisk ohälsa. Och jag tror att framförallt bland äldre så är det just på grund av ensamhet. Men när vi pratar om populistiska krafter, de här främlingsfientliga krafterna som växer i västvärlden och tyvärr också här i Sverige, då handlar det nog kanske inte om ensamhet, utan det handlar mer om en frustration över att man inte blir sedd, att man glöms bort. Och det kan vara landsändar som glöms bort. Det kan vara människor som inte känner sig sedda som bor i glesbygden eller på landsbygden. Att staten inte finns där, att man tar bort polisstationen, man lägger ner skolan, ICA-butiken stänger ner och nu finns ingen busslinje där heller, alltså för att ta ett exempel. Man känner sig övergiven. Och jag som centerpartist tycker det är viktigt att det finns jämlika och rättvisa villkor i hela landet. Att staten och samhället finns där. Vi brukar säga hela landet och hela kommunen, om man ska översätta det då till Vårgårda till exempel. Att det finns möjlighet att bo och verka i hela landet. För på det sättet så kan man ju vända den misstro, den oro och den då inte ensamhet men kanske känsla av att inte bli sedd. Den kan man vända till något positivt. Men gör man inte det, då riskerar ju missnöjespartier att växa. För de presenterar ju enkla lösningar. Och de presenterar, de försöker fånga in det här missnöjet. Och så säger de att kommer vi bara till makten så löser vi det här. Men det är ju oftast inte så enkelt.
Och nu har du några veckor på dig i det uppdraget bland annat. Det är snart val. Och tråkigt nog ska du rätt så snart lämna Vårgårda här. Jag tänkte runda av med tre snabba frågor som kräver tre snabba svar.
Ja, jag ska försöka.
Nu kommer första frågan då. Ja. Vilken fråga är du mest trött på att få?
Alltså sjunde versionen av regeringsfrågan, måste jag säga. Vad händer i ett femte scenario? Den är jag rätt trött på. Jag tycker att jag har svarat på vad som händer om vi vinner och vad som händer om vi förlorar. Och sen måste vi invänta ett valresultat och så får vi ta ansvar för det.
Då är du nöjd idag helt enkelt.
Ja.
För det andra nu då, här kommer andra frågan. Vad är ditt största problem just nu?
Att jag inte får tillräckligt med tid med min dotter.
Och slutligen, vad är du mest tacksam för idag?
Att jag fick lämna henne på förskolan i morse.
Där sluter vi cirkeln. Tack Annie Lööf!
Tack!